Tack Jesus för att vi får gripas av din kärlek här idag. Tack för vad lovsången gör i våra liv, i den situationen vi finns i. Kommer att finnas i, så får vi lovsjunga dig, och det sker under, Herre. Jag tackar dig för det. Välsigna var och en som är med här. Välsigna de som är hemma och är med. Jag tackar dig för att du älskar ung och gammal så högt och hela tiden. Jag prisar dig för det, Herre. Amen. Till idag så är det tre ord som jag inte har kunnat släppa taget om. Och det är tre ord som är så tydliga i vår Bibel. Och som vi, tror jag, känner att vi behöver mer av. Och som vi ska läsa flera bibelord idag som handlar om just detta. Innan ordet lovsång, som Lasse belyste här, så brukar vi säga bön och lovsång. Och när de var i fängelset så var det ju bön och lovsång, fast de satt fast i stocken och det var bedrövligt. Men de var i bön och de sjöng lovsånger, och undret skedde och de kunde lämna fängelset så småningom. Fast de sa att vi är kvar allihop, när fångvaktaren blev förskräckt. Men det ledde till att han blev frälst och hela familjen blev frälsta den dagen. Bön och lovsång förändrar situationer. Och att bedja, ja, jag tror att vi alla beder. Det finns en väldigt kort vers i 1 Tess 5:17 som det står: be ständigt. Ja, och jag tänker så här, vi ber ständigt. Du kanske inte tänker på det alla gånger, men säkert så ber du när du är i bilen, när du är på jobbet, så talar du med Jesus, och i kyrkan och hemma. Ja, var än vi är så talar vi med Jesus på olika sätt. Så be ständigt. Jag tror att det stämmer ganska bra. För vi har det med oss. Och det är ju också verkligen bibliskt, förstår vi då. Att vi ska be ofta. Ja, till och med ständigt, som det står i 17 års översättning. Men jag tror också att vi behöver ibland dra oss undan i ensamhet med Herren. När vi läser i Bibeln så ser vi att Jesus till och med, som var utan synd, som var Guds son, han drog sig undan ibland för att vara ensam med sin far. Och jag tror att det också är viktigt nu att vi drar oss undan och ber. I Matteus kapitel 6 så står det så här från vers 5 till och med 15. Matteus 6 från vers 5. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Och det här är ju alltså Jesu undervisning till lärjungarna. När han talar så här rakt på. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. På jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Jesus är skarp. Men det som stod här, så står det i vers 6. När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Och jag tänker att vi behöver bedja nu. Som jag sa, så ber vi ju mest jämt. Vi ber överallt där vi är. Men jag tror att det är viktigt att vi nu avskiljer tid i bön. Bara du och Jesus. Ibland behöver vi faktiskt göra så här. Gå in i vår kammare. Ta fram Bibeln kanske och läsa något ord. Och sen tala med Jesus. Lyft upp det du har på ditt hjärta. Bed i din ensamhet och låt också Herren komma dig nära. Och visa dig kanske på saker och ting i ditt liv. Som du äger i Jesus. Och ibland är det så när vi ber så får vi också upp saker inom oss som vi kanske behöver korrigera i våra liv. Men Jesus sa till lärjungarna här. Stäng din dörr om dig och bed. Vi behöver bedja, för det står i Bibeln om detta. Och i nästa kapitel i Matteus så står det i kapitel 7 i Matteus så står det från vers 7. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vilka löften! Bed och du ska få. Det är väl klart att Jesus uppmuntrar lärjungarna till att be. För be ni så får ni. Och han vill ge oss goda gåvor. Han vill förändra, han vill förvandla, han vill förnya. Han vill göra det bra i ditt liv. Och han kan också förändra situationen som vi ser nu. Gå in i din kammare, bed och ropa. I Daniels bok, i kapitel 9, så är Daniel i väldig nöd för sitt folk. Och han har en väldig bön till Herren för sitt folk. Från vers 15. Och nu, Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand och så gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga, men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och harm från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar blir Jerusalem och ditt folk hånade av alla som bor omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss. Och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, Herre, förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk utan att röja. Det är för din egen skull, min Gud, för din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Ja, man riktigt känner Daniels nöd här när vi läser. Och jag tror att det är så vi också får gå ner på våra knän och ropa till Herren. Se till vår nöd. Bevara. Beskydda. Gud, hör vår bön. Och så viktigt det är att alla vi troende är eniga i bönen. Att vi förstår att bedja. Att vi inte tar lätt på det, utan att vi verkligen tar det till oss var och en. I Apostlagärningarna kapitel 12. Från början läser jag först de fem första verserna där. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset. Lyssna. Medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Sedan blir han befriad. I vers 12. När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Bönen förändrar situationer. Vi ser det gång på gång i bibelordet. Och du har också själv vittnesbörd om det. Hur bön förändrar nationer och för enskilda. Därför ska vi be och lita på en stor Gud. Välkommen fram, Göran. Du har någonting att berätta för oss.
Ja, jag var med om en liten incident på jobbet vid onsdags. Det var ett gallergolv som går på. Och då var det en bit som var borta då. Och det hanns inte med att lagas, utan vi körde igång igen. Det skulle vi egentligen inte ha gjort. Och jag tänkte mig inte för, utan naturligtvis så ramlade jag ner i det där hålet. Och medförde det att jag skrapade upp höften här en hel del. Och sen så armbågen fick jag ett jack i med. Så jag höll på att tuppa av det. Men jag satte mig ner lite grann. Och sen kunde jag ta mig vidare. Men det var väldigt svårt att gå, var det. Men jag ringde ju inte Emma Boda hem, men de hade ju inga tider. Så jag fick åka hem in till Kalmar istället. Så fick de ta hand om mig där på ortopeden. Och det var ju mest höften som jag var orolig för det var knepigt att gå. Men det var det minsta problemet, utan det var armbågen istället. Så där fick de spola och sy ett par stygn. Så var det fixat. Och sen fick jag åka hem då. Sen dagen därpå så tänkte jag prova att gå till jobbet. Och jag tyckte det kändes lite konstigt, för jag var väldigt uppåt den dagen. Det var väldigt kul att gå till jobbet, även om det var en torsdag. Men det höll ju i sig det där då. Och det var ju till och med så de som jobbade där sa att du är mycket piggare nu än innan. Jag rekommenderar ju ingen att ramla ner så där, men för mig var det så. Och Igår var jag igång som vanligt hemma då och grejade och jobbade, så då kände jag ingenting av det. Och det gör jag inte nu heller i höften då. För jag tänkte, det är ju säkert en blödning då som man får vara med, får ha kanske en 3-4 veckor innan det går över. För jag har ju fått slag ofta för, så det är inte mer med det. Men nu är jag ju pigg igen och glad. Så jag får tacka för de förbönen som var. För det var en hel del, har jag hört.
Ja, men det var ju någonting här som hände. Sa ju du till mig förra mötet här. Det var ju någon... Fick du inte förbön då?
Jo, det var förbön.
Ja, berätta det då. Det var ju det du ville
höra. Ja, det var ju förbön då. För jag skulle hit här, så var det några stycken som bad för mig. När jag var där inne på lasarettet. Och det är ju det som gjorde skillnaden. Så det har betydelse. Jag har det.
Bönen har betydelse. Absolut. Och vi ska bedja. Det är viktigt att vi ber i församlingen. Så att när vi kallar samman till bönesamlingar, kom med. För det har betydelse när vi är många tillsammans. Men också att du drar dig undan själv och ber till Herren. Det var det första ordet, det var bön, att bedja. Och det andra ordet är ödmjukhet. Och det är ju inte så lätt alla gånger att vara ödmjuk. Och vad är det att vara ödmjuk? Jag tror jag till och med hörde ordet ödmjuka sig i köket här nere nu innan mötet. Ja, vi behöver ödmjuka oss. I Filipperbrevet kapitel 2. Så står det: om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Och sen kommer ju någonting som är lite svårt då. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud Fadern till ära. Att vara ödmjuk. Och jag tror att det också har betydelse. Det talar Bibeln om på flera ställen. Att vara ödmjuk. Att sätta andra före sig själv. Och här stod det också i vers 10. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. Och det har ju med ödmjukhet att böja sig. För Jesus först och främst. Det är där vi får börja. Jag ödmjukar mig inför dig Jesus. Du som gav allt för mig. Men sen också inför varandra. I första Petrus brev kapitel 5. Vers 5 till och med 7. Likaså ni yngre, underordna er de äldre, och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot det högmodiga, men ger nåd åt det ödmjuka. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand så att han ska upphöja er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Vi vill ju alla uppleva nåd. Här står det, Gud står emot det högmodiga men ger nåd åt det ödmjuka. Någonting att ta till sig. Alla, för alla gäller det. Klä er i ödmjukhet mot varandra. Och i Matteus kapitel 5, bergspredikan än en gång, så står det att saliga det ödmjuka, det ska ärva landet. Ja, och det är det vi behöver uppleva nu. En ödmjukhet inför Herren, inför varandra. Och vi behöver be om en stor ödmjukhet och vishet för de som styr och ställer i vårt land. Så att vi får ha kvar landet. Ödmjukhet är viktigt idag. Inför Gud är vi ödmjuka. Han som skapade världen och allt den rymmer. Han som gav oss livet genom tron på Jesus Kristus. Vem är jag? Och jag får ödmjuka mig inför Herren. Och sen får vi också lyssna på varandra och ge varandra den uppskattning vi behöver. Lyssna på varandra. Ödmjukhet. Och sen kommer ordet frid. Och jag tänker det behöver vi idag också. Vi behöver frid. Jag behöver det. Vissa nätter är det inte så mycket frid. Men vi behöver Guds frid in i våra liv. Och det har vi möjlighet till också. I Jesaja 9 står det om ett barn som blir oss fött. Och det är Jesus Kristus. Och han kom som frids förste. Så fantastiskt. Han kom som frids förste. Och i Johannes kapitel 14. Från vers 27. Så säger Jesus. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappas. Inte modet. Ni har hört att jag har sagt er, jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Frid lämnar jag åt er. Det är väl fantastiskt. Frid lämnar jag åt er. Och från början av Johannes så står det, kapitel 14 så står det, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Låt inte era hjärtan oroas. Alltså Jesus säger varje dag när du vaknar, min frid ger jag dig. Och vi får försöka så gott vi kan ta emot det, verkligen. I Matteus 5 och vers 9 så står det. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Vi kan också vara med och skapa frid. Det är ju fantastiskt. Det är inte roligt att vara den som skapar kaos. Men nu är det ju kaos. Men du och jag kan vara med och skapa frid. Vi är Guds barn. Och du har Guds liv i ditt liv när du tror på honom. Och han är fridsfursten. Och jag tror att både du och jag, där vi är, vi kan vara med i detta att skapa frid. Skapa sammanhang där det känns behagligt och gott att vara. Vi ber och vi försöker vara ödmjuka inför Herren och inför varandra. Och vi tar emot Guds frid in i våra hjärtan dag för dag. För det här är Guds levande ord som vi ständigt har möjlighet att ta till oss alla tider på dygnet. Tack Herre för detta, att det är sant, att bön förändrar. Och du vill hjälpa oss, hjälp mig att vara ödmjuk inför dig och din vilja och din tanke och din plan. Hjälp mig att vara ödmjuk inför dem jag möter och har nära mig. Jag tackar dig också för att du säger, min frid ger jag er. Mitt i en kaotisk värld så kan du säga det. Tack för det Herre. Amen.
Tack Lena. Ja, bönen är viktig. Det är en stor förmån vi har som får lämna allt till Herren. Det är, man kan känna en maktlöshet idag för det som händer ute i världen. Och då får vi vända oss till han som har all makt. Det är inte som vårt barnbarn sa en gång, att det är inte fusk att be till Gud. Och det är det inte. Utan vi får vända oss till Herren och han lyssnar. Vi ska sjunga en sång, sången 450. Och samtidigt så gör vi en insamling till missionskassan. Och efter det så ska vi fira nattvard. Thank you. Tack för gåvan som du har gett. Varsågod, Lena.
I första Korinthierbrevet kapitel 11 från vers 23. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Ja, nu är vi här igen och ska påminnas om den dagen då Jesus gick i döden för oss. Av stor kärlek. Det var smärtsamt, det var svårt, det var tufft. Han bad: låt inte min vilja ske, Fader, utan låt din vilja ske, Fader. Och det är en svår bön att be, men han var Guds son. Och nu när vi tar del av brödet och vinet, så vet jag att det kan ske saker och ting i våra hjärtan, i våra liv, i våra kroppar. För Jesus är här också. Med sin ande, med sin kraft, med allt det du behöver. Vi ska aldrig göra den här stunden, vi ska inte förminska den. Och tänka att, ja men det gör vi ju snabbt här nu. Det går på rutin, det är en tradition och vi gör så här. När det är en helig stund då vi kommer ihåg vad Jesus gjorde för mig, för dig. Och jag tror att när du tar det här brödet och är tacksam i ditt inre, och när du dricker från den här lilla bägaren och nämner ditt behov för Jesus, så tror jag, barnsligt och enkelt, att Jesus kan vara där och hela. Han kan vara där och fylla dig med det du behöver. Gud vet ju precis våra tankar och vad vi funderar på. Och nu är det ju mycket tankar på vad som sker i Ukraina, på Putin. Ja, på detta. Men vi får lyfta av detta inför Herren. Och han vill komma med frid in i våra hjärtan, i våra tankar. Så låt det få bli och vara en helig stund här idag, då du tar del av detta. Tack Jesus, för att du vill röra vid oss var och en den här stunden. Du vet att det behövs ett ingripande i kroppen på något sätt. I tankevärlden, på något sätt. I själen. Ja, du vet ju allt om oss, Herre. Och du ska röra vid oss den här dagen. Jag tackar dig för vittnesbörd som kommer av den här stunden, Herre. Tack för vittnesbördet från Göran idag, Herre. Jag prisar dig för att du hör våra böner, våra rop. Tack för det, Jesus. Amen.